Det enda jag kan på portugisiska är ordet för fitta. Jag vet inte om det är så bra. Hej och välkomna till Kulturpodden med Reb och Nin. Och jag måste bara säga det. Hej alla norrmän och du brasilianare som lyssnar på oss. Vad roligt. Det är så här att Nina, hej förresten.
Ja, hej. Hej Rebecca.
Det är så här att Nina, hon har uppdaterat vårt konto på sidan som vi lägger upp de här poddarna på. Och då får man statistik. Och nu kan vi alltså se var ni bor någonstans, ni som lyssnar. Och jag måste säga att Brasilien, vad tror du det är som gör att vi har lyssnare i Brasilien?
Ja, jag funderade ju lite på det. Antingen så är det ju någon som kan svenska. Men det finns ju också det alternativet att det är någon som bara gillar våra röster. Vår samtalston som bara blir lugnare och lugnare ju längre fram i avsnittet vi kommer.
Vi pratade om det precis innan vi började spela in. Att vi börjar oftast liksom i samtalston som om man pratar i telefon som vanligt. Och ju längre avsnittet man kommer så blir det liksom långsammare och både jag och Nina känner att vi tar fram våra guideröster, att vi pratar tydligt och långsamt så att alla kan hänga med om man vill, och det är långa pauser. Och det är nästan lite skämmigt när jag sitter och redigerar hur man märker liksom. Och jag märker också det att vi pratar ganska högt i början. Alltså att man har mycket energi och man pratar liksom som vanligt. Och när den här guide-rösten börjar infinna sig så blir det också att vi pratar lite tystare. Så, ja. Men Brasilien, kul!
Ja! Skriv en kommentar!
Eller hur? Skriv en kommentar. Ja. Gilla vår Facebook-sida. Vad roligt.
Ja,
och normen, alltså jag vet inte om det här är fördomsfullt, men jag tänker ju liksom att det självklara är att vi skulle vara störst i Sverige. Men vi är störst, liksom bland våra lyssnare så är det flest norrmän.
Mm, och jag menar, det är ju ganska oväntat sådär, för jag tänkte ändå att vi kommer nog få in mest lyssnare, alltså via de personer som vi känner, alltså det vi delar på Facebook och sådär.
Mm.
Och jag känner inte speciellt många norrmän.
Nej, alltså jag känner en eller möjligtvis två som har åkt till Norge och börjat jobba. Så jag vet inte om det är de personerna som är reklampelare för oss där. Att de liksom sprider den här podden bland sina kompisar liksom.
Ja.
I så fall, tack så jättemycket.
Ja. Kom med en förklaring, kommentera.
Ja, kommentera, gilla vår Facebook-sida. Jag vill se norrmän och brasilianare.
Ja.
Jag vet inte, jag kan ingen portugisiska, kan du det?
Nej, jag har läst lite spanska.
Jo, men de pratar ju portugisiska i Brasilien.
Jo, jag vet. Men det
är det enda jag kan på portugisiska?
De påminner lite om varandra.
Det enda jag kan på portugisiska är ordet för fitta. Jag vet inte om det är så bra.
Det är ändå bättre att inte kunna något ord.
Eller hur?
Ja.
Ja. Men hur mår du?
Jo, jag mår bra. Alltså, jag känner att jag håller på att få en riktig förkylning.
Mm.
Så jag har gått så här, haft lite ont i halsen och lite så här små feber i flera dagar. Men nu igår så åkte jag och min kar till Åland. Så jag sitter hemma hos mina föräldrar just nu.
Mm.
Och det är liksom så här, jag sitter bara och myser. Alltså det är jätteskönt att vara här. Och så här, vi var ute och la nät i morse.
Det betyder alltså att fiska.
Ja.
Där, och, Rebecca, och lite ålarsk slang sådär.
Vadå? Lägga nät? Rebecca, nu tror jag att det är du som...
Att lägga nät, men det låter väldigt poetiskt. Att det är så här, vi ska gå ut och lägga nät. Alltså det känns lite som att det skulle kunna vara en metafor för någonting.
Jaha.
Att liksom sondera terrängen, lite så.
Lägga nät. Du kanske liksom bara tänker på det här med ubåtar och sånt som har varit på tapeten nu.
Jag tänkte så hamnar en ubåt i ert nät. Vad gör ni då? Har ni en plan?
Då hittar vi nog ingen nät.
I min så här tecknade Disney-version så ser jag framför mig hur ni har lagt ut ett nät för att, jag vet inte, fånga krabbor eller något. Och sen så helt plötsligt så när ni ska dra in det här nätet så sitter det fast en ubåt. Och hur ska ni, själva plotten i den här tecknade serien blir alltså, hur ska ni hantera den här ryska ubåten?
Ja. Och så här, första avsnittet börjar med, eller det slutar med att liksom luckan öppnas på ubåten.
Ja, visst. Periskopet dyker upp i vattenytan och så öppnas den här. För visst är det ett... Det är ju liksom inget dörrhandtag, utan det är ju någon sån här snurrgrej. Så man tänker sig att det är på
insidan är det, va?
Ja, men det är väl det på utsidan också, eller?
Är det?
Jag tänker att man ser det här hjulet liksom snurra runt och så öppnar sig luckan, så liksom kan man skymta en hand.
Ja, och det är liksom, det bara gnisslar lite och är lite hackigt så här när de öppnar luckan.
Eller hur?
Snurrandet.
Och sen när man öppnar, när luckan öppnas, så ser man att i liksom toppen, liksom på undersidan av den här luckan, så ser du en rysk flagga.
Ja.
Usch. Spännande. Sen förra podden så har jag varit arbetslös på riktigt. Alltså, jag har jobbat helg och sådär, men på veckodagarna så har jag inte haft någonting. Utan jag har liksom... Jag har varit arbetslös i drygt två månader nu. Och, men jag har liksom... I en månad eller en och en halv så har jag haft... jobb nästan varje dag. Att vi har haft de här små kottepromenaderna som jag pratat om. Och även då den här konferensen som jag till viss del tog upp förra podden. Men sen dess så har jag liksom inte... Jag har liksom försökt att fylla mina dagar med någonting. Förstår du vad jag menar? Att det var tomt.
Mm. Jo, jag förstår. Jag var ju arbetslös i våras.
Ja, just det.
Och jag kan säga, jag har blivit knäpp.
Ja, och jag känner det redan nu. Och då har det liksom egentligen bara gått 2 veckor. Att det är liksom... Ja, alltså jag har ju sökt en del jobb och sådär. Men det är ju liksom samtidigt att man går ju ner sig. Och man hänger upp dagarna på vissa tidpunkter. Men nu senaste veckan så har det ju blivit då... Alltså, jag tror att det blir så för de flesta att man inte vänder på dygnet, men man får ett annat dygn. Istället för att gå upp klockan 7 så går man kanske upp vid 11.
Mm.
Och så är man väl vaken till liksom 12-1 där någonstans. Men i senaste veckan så har det blivit att jag har... jag har känt mig stressad av att jag ska hinna med massa saker. Du vet så här.
Ja.
Ja, men den dagen så ska jag söka det jobbet. Så avsätter jag liksom hela dagen till det. Så Sveriges bästa chef.se är det. Så står det, är du Sveriges bästa chef? Om ja, scrolla ner. Och så står det, grymt, jag vill jobba för dig. Hej, för en vecka sedan fick jag feeling och sade upp mig från jobbet. Nu är jag på jakt efter Sveriges bästa chef. För att vi ska kunna ställa till med lite underverk ihop. Kul, eller hur? Jag är helt fenomenal när det gäller ordtrolleri och vill jobba med kommunikation, PR, sociala medier, kampanjer, marknadsföring, media, content eller på en redaktion. Det viktigaste för mig i mitt jobbsökande är att hitta en arbetsplats jag verkligen trivs på. Där jag känner att min kompetens nyttjas på bästa möjliga vis. Och att jag får utlopp för den aldrig sinnande källa av kreativitet jag sitter på. Drömarbetsplatser utan inbördesordning. IKEA, någon innovativ byrå. En organisation som gör sitt för att bekämpa orättvisor. Eller valfri sociala medieredaktion. Jag tänker dock inte utesluta någonting. Jag vill inte missa världens bästa chef för att jag ännu inte vet var hen jobbar. Anställer man mig får man en ambitiös junior som med åtminstone en fot på jorden och den andra vid kaffemaskinen. Man får någon som är öppensinnad och prestigelös, som gillar att jobba i team och som har en historia av att alltid bli någon slags fanbärare för den trevliga stämningen på arbetsplatsen. Tjänsten jag valt att lämna är som kommunikationsansvarig i ett multinationellt företag. Före det har jag jobbat som projektledare i en politisk organisation och som samverkanskoordinator i en näringslivsorganisation. Jag har läst marknads-PR på Bergs och skulle kunna sammanfatta den tiden i mitt liv som att jag fann mitt kall i livet. Betryggande, eller hur? Jag är en hejare på Excel och bemästrar både Adobe Photoshop och InDesign. Jag vet också hur internet fungerar. Kände du att, oj, den här personen skulle jag vilja anställa efter att ha läst det där? Bra, mission accomplished. Klicka på anställningsknappen nedan eller hitta mig på LinkedIn. Känner du fortfarande att du vill veta vad det här är frågan om? Det finns en knapp som löser det här nere också. Tack och hej, vi hörs, Siri. PS, först till kvarn.
Mm-hmm.
Var inte det en jättebra grej?
Jo, det var jättebra.
Men man skulle kunna beskriva det här som att det är en tjej som har gjort en hemsida där hon söker en chef.
Jaha, okay.
Och när jag såg rubriken först, ja, det är väl någon som vad ska man säga? Någon som har startat ett företag som vill anställa en chef.
Ja.
Men det var tvärtom. Det var en tjej som hade sagt upp sig från sitt jobb och som sökte en ny arbetsplats.
Mm.
Och sättet som hon skrev det på var så jäkla bra. Så jag tror att jag är inne på någonting. Att liksom, man måste på något sätt hävda sin rätt till att jag förtjänar en bra chef. Jag tar inte vad som helst. Därför ska du anställa mig, för jag har krav.
Men det kan vara bra att skriva en sån. Du lär ju sticka ut i alla fall.
Ja, visst. Men man vill samtidigt inte vara för... man vill inte låta arrogant.
Nej, men då kanske det är, istället för att liksom skriva som här chef söker, det blir lite liksom arrogant. Men ja, det här som du sa, det här förväntar jag mig.
Mm.
Alltså om man kör lite mer det stuket.
Ja.
Och då tar man ju upp sin kompetens också.
Ja, visst. Den här tjejen skrev ju liksom, hon skrev ju inte att liksom på ett vad ska man säga, på ett arrogant sätt, utan hon skrev ju mer jag söker en chef som tar tillvara på min kompetens på bästa sätt, liksom inom det här och det här och det här området. Så,
ja.
Så att hon hade, ja, hon hade lagt upp det. Jag tror definitivt att hon kommer få ett superspännande jobb inom PR. För det här var väldigt smart.
Ja.
Så jag känner så här att jag har ju redan som sagt då varit lite halvt inne på den här typen av ansökningar. Att liksom, det är inte bara så att företagen ska anställa mig, utan jag ska också få ut någonting av företaget som jag blir anställd på.
Mm.
Men så blir jag så här att jag har inte riktigt den här inriktningen som hon har, för att obviously hon håller på med PR. Men jag tänker att om jag skulle ändra mitt personliga brev hur det ser ut just nu, så kanske det blir lite för mycket.
Om du skulle göra så?
Ja, alltså det är ju till viss del lite mitt språk. Jag är också liksom på det sättet. Det blir sån kontrast om jag tänker hur jag låter. Om jag skulle läsa upp mitt personliga brev, så låter jag ju jättetorr och tråkig, för att jag använder liksom ett akademiskt språk.
Mm.
Och det blir ju lätt så. Om man har pluggat så länge som både du och jag har gjort, så får man ju väldigt gärna ett akademiskt skriftspråk, eller hur?
Ja, men sen så är ju det där väldigt beroende på vilket jobb man söker.
Mm.
Vilket språk man använder.
Mm.
Jag tror du behöver nog ha ett ganska akademiskt språk, alltså för de här jobben du söker.
Ja, alltså.
Sen så funderar jag, det finns ju liksom på Arbetsförmedlingen. Där skriver man ju... Va?
Oh, the joy, sa jag.
Ja, precis. Ja, men där finns det ju sånt att man får skriva in sitt eget personliga brev och sådär. Alltså som arbetsgivare kan titta på.
Mm.
Där känner jag att där skulle du kunna ha ett sånt här.
Ja,
för då är det ju faktiskt chefer och arbetsgivare som går in och klickar.
Det är sant.
Och där kan man ju sticka ut.
Mm. Absolut. Ja, det var en bra idé. Det ska jag definitivt göra.
Ja, så där kan jag tänka mig att det funkar.
Mm. Nej, men för jag känner så här att... Jag vet inte om det alltid har varit så. Jag menar, vi har ju varit bara i vår tids jobbsökare. Liksom.
Mm.
Jag tänker att min svärfar till exempel, han lever fortfarande i bilden av att liksom, ska man skaffa sig ett jobb, så är det ju bara att gå ner till industrin och säga hej, jag kan jobba, och så får man jobb. Att det, liksom, det är inte så svårt, det är bara att gå till företagen eller skicka ett brev, så löser det sig liksom.
Mm.
Och på hans tid så var ju balansen en annan sak. Att liksom, den svenska modellen fungerade ju verkligen där liksom, den anställde och arbetsgivaren var jämbördig. Att liksom, båda parter fick någonting ut av att den här anställningen hade ägt rum.
Ja.
Men nu så känns det verkligen som att det har blivit tvärtom. Eller tvärtom, att det har blivit en obalans helt enkelt. Att företagare kan liksom sätta svältlöner för att många är så desperata efter ett jobb att det liksom accepteras. I alla fall för en stund. Och skulle det inte accepteras längre, så är det bara att sparka den personen som är obekväm och anställa en ny.
Ja, för det står 10 på kö utanför liksom.
Mm, ja, verkligen.
Ja.
Så att jag är... Ja. Jag känner att jag vill föregå med gott exempel där.
Ja.
Att jag kan försöka kräva lite tillbaks.
Ja.
Sen så vet man inte, det kanske är ett dåligt koncept kanske, men det känns ändå som att jag vill behålla lite värdighet på något sätt. Jag vill inte stå där med mössan i handen och snälla ge mig ett jobb. Så.
Mm.
Det är en annan sak då som har tagit min tid. Det var att i onsdags så var jag med om en sak som jag inte har varit med om på väldigt länge. Jag vet inte om du, kan du känna igen dig i det här att man börjar titta på ett YouTube-klipp? Det kan vara liksom, ja men typ gulliga katter, eller det kan vara att man hittar en lista på BuzzFeed som man sitter och liksom ögnar igenom, och så tar man sig till nästa sida och nästa sida och nästa sida.
Ja, absolut.
För mig så hände det här i onsdags och jag började kolla på ett YouTube-klipp 10:00. Jag hade målet att, ja men idag är jag faktiskt ganska trött så att jag går och lägger mig vid 12:00. Nej, vet du vad klockan var när jag tittade på klockan nästa gång? Hon var 2:00.
Efter midnatt?
Mm. Ja. 2:00. Jag hade suttit i 4 timmar. Och liksom planlöst bara letat mig från klipp till klipp till klipp till klipp till klipp.
Mm.
Och det började liksom ganska, vad ska man säga, oskyldigt låter ju konstigt. Men det började med att jag stötte på en film från på den här sidan Omtalat. Det är ju en av alla de här svenska BuzzFeed-versionerna där det är liksom virala nyheter. Och då var det ett klipp på en gammal idoldeltagare. Eller snarare en idoldeltagare som inte ens hann bli en idoldeltagare. Han gjorde en jättebra audition, kom vidare och sen så åkte han ut i gruppmomentet. Och då var det då hans nya låt som han har skrivit själv och lagt upp på YouTube som har blivit en viral succé där det är jättemånga som har klickat och lyssnat på den.
Okay.
Och då klickade jag på den och så var jag ju tvungen att titta på hans audition igen. Och sen så därifrån så blev det till andras audition. Och så gick det vidare så att jag till slut då tittade på Amanda Jensen, som jag har tyckt om ända sedan hon var med i Idol 2007. Så tittade jag på alla hennes låtar som hon framförde under hennes idolresa. Och därifrån så började jag klicka på intervjuer. Och sen så kom jag att tänka på, just det, men den låten, då vill jag kolla originalet till den.
Mm.
Och så bara fortsatte det så till slut. Så gick jag från då en idoldeltagare till en inspelning av när Helene Sjöholm framför Du måste finnas.
Ja.
Ganska tvära kast.
Ja. Nej, men det blir ju sådär när man sitter och lyssnar.
Ja, och det var lite kul för att den här versionen av Du måste finnas så är det en inspelning när hon sjunger. Det var en inspelning som visades i SVT 2.
Mm.
Så att det var liksom inte från själva musikalen. Så hon står framför en mick och hon har en kör bakom sig och du vet sådär.
Ja.
Och det är ganska roligt för när de zoomar in på hennes ansikte när hon sjunger. Så dels så sjunger hon ju musikal så att hon har ju så här groteska, ett groteskt minspel för att musiken ska låta så bra som möjligt. Det är inte den här liksom filmversionen av en musikal.
Nej.
Utan det är verkligen, ja men, sjunger hon en hög ton där hon säger något med i, så är det liksom mungiporna upp till öronen. Hon ser lite galen ut.
Ja.
Men i bakgrunden, bland körmänniskorna, så ligger ljuset på den här körmänniskan jättekonstigt, så att hon ser jättesur ut. Så du vet, hon har den här minen utav att hon är snobbig och disapproval. Alltså hon tycker inte riktigt om Helene Sjöholms sång, ser det ut som.
Ja, okej.
Men sen då när Helene Sjöholm har tagit den där superhöga tonen i en halv evighet så rör sig den här körmänniskan lite grann.
Mm.
Och då ser man att det är skuggorna som har tillverkat den här sura minen. Ja. Att hon egentligen ser ganska glad ut.
Ja.
Den är ganska rolig. Den kan jag rekommendera alla att titta på om man vill.
Ja, jag tänkte just, jag satt och tänkte, det kanske är karaktären Ulrika.
Ja, just det.
Hon tyckte inte så mycket om Kristina i början i alla fall.
Ja, just det.
Nej. Men på tal om den här musikalen kom jag på nu faktiskt. Det är ju Vilhelm Mobergs bokserie om ja, en svensk familj som utvandrar till USA. Och jag var och såg Utvandrarna på Kungliga Dramaten
Ja.
för någon vecka sedan.
Vad roligt, var den bra?
Ja, jo, den var bra. Alltså det var lite så här i början och jag hade ju min man med mig, Thomas. Och det var lite så här fånig dans i början.
Ja.
Och då ser jag liksom bara hur Thomas bara suckar och jag vet att han är hungrig och liksom sådär. Nej, men sen kom man in i det och den blev bättre. Alltså det blev. Jag har inte sett musikalen, men jag
Nej.
har lyssnat väldigt mycket på den. Men det var kul att se den som teaterpjäs och det kändes nästan som, eftersom att den här pjäsen har gjorts så många gånger, alltså den har satts upp, så känns det ju som att de måste göra någonting lite speciellt. De måste ha lite originell dans och sådär.
Nej, men jag måste bara jag måste bara testa en sak på dig.
Ja.
Kan du förstå kopplingen idoldeltagare och Helen Sjöholms Du måste finnas?
Alltså nu är inte jag en sån som tittar på Idol.
Nej.
En sån säger jag.
Om vi säger så här då, tittar du på Så mycket bättre?
Nej.
Åh, jag älskar det programmet.
Ja.
Amanda Jensen är ju med. Hon är ju gammal idoldeltagare och en gammal kärlek hos mig.
Ja.
Och hon gjorde en version utav När vi gräver guld i USA.
Okej, så då tänkte du på när guldet blev till sand och så gick du
Nej.
vidare till den?
För
Nej?
att hon översatte texten till engelska. Och så gjorde hon den jättedramatisk och lugn. Och så sa
Ja.
hon att för henne, när hon bara tittade på texten, så lät det lite som, det fick henne att tänka på när Sverige utvandrade.
Okej.
Liksom, when we dig for gold in the USA.
Ja.
Och det var så jag kom in på det. Så det var lite kul att du liksom ändå
Jag
plockade
hittade en annan
upp.
koppling.
Ja, nej, men jag tänkte så här, du plockade upp att Kristina från Duvemåla har med det att göra och att du hade sett den och så här.
Ja.
Det var lite kul.
Vad kul. Det här visste vi inte innan vi började spela in.
Nej, nej, precis.
Nej, att det skulle bli så här. Så har jag fyllt år,
Ja,
gjorde
just
jag
det.
förra veckan.
Grattis, grattis.
Och tack så mycket. Jag fick en hamster.
Har du fått en hamster?
Jag har fått en hamster. Jag hade önskat mig en hamster av Thomas.
Fyller du 12?
Ja, typ. Men
Men
jag
ni har
tycker
ju
om
ganska mycket
hamster.
roliga djur. Ni har ju två katter.
Ja.
Och så har ni en mus.
Jag har en hamster.
Men ni hade väl en mus också?
Nej. Det
Jo,
har jag aldrig haft. Nej.
jag har ju sett på en bild att Thomas håller i en mus och klappar den och den hade något roligt namn och...
Ja, men det är en hamster det också.
Jaha, okej.
Ja.
Det ser verkligen ut som en mus.
Jo, men hon var en dvärghamster. Hon hette
Jaha.
Tussilago. Det var förra hamstern.
Ja.
Nu har jag fått en guldhamster.
Okej.
Och jag har döpt henne till Kardemumma.
Oj, det var ett sött namn.
Jag tänkte det. Så hon är jättefin. Lite långhårig hamster. Så lite speciell.
Jag vet inte, jag känner att jag har så mycket fördomar till hamstrar. Är inte de typ världens tråkigaste djur?
Nej.
Vad gör en hamster förutom att samla mat i kinderna? och bajsar?
Alltså, det beror ju ganska mycket på buren, kan jag känna.
Uh-huh.
Om det blir en rolig hamster eller inte, eller om det blir roligt för hamstern.
Mm.
Nu är jag på Åland, så nu har jag med mig en liten plastbur till henne.
Mm.
Alltså så här, det är det minsta måttet som en hamster får ha.
Mm.
Och många hamstrar lever ju liksom hela sitt liv i en sån här liten bur som hon nu har.
Mm.
Där det nästan, du får bara plats med det viktigaste.
Mm.
Men hemma så har hon ju ett stort akvarium.
Mm-hmm.
Som hon bor i. Och då förra hamstern, Tussilago, hon var så här verkligen attityd. En liten gammal tant. Och hon var nog nästan blind på slutet, kan jag säga.
Oj då.
Men hon älskade att klättra. Så vi hade liksom en stor stubbe som man satte in.
Mm.
Och hon liksom, hon bara klättrade upp på den här liksom stubben som var 5 gånger högre än hon själv. Och hon ramlade ner hela tiden. Och liksom ner i spånet. Och det var bara upp igen.
Jaha.
Ja. Nej, men jag tycker de är söta.
Ja, det är de.
Ja.
Jag vet inte, jag har ganska traumatiskt minne. Från när jag är liten och jag är hemma hos en kompis som har en familj där de hade, alltså jag skojar inte om jag säger att de hade 30 ormar. Det var liksom okay. Ormar i hela huset och de hade 2 stycken, du vet, sådana här superormar som blir liksom 3 meter långa. De hade ett akvarie som täckte en hel vägg i källaren och du vet så här. Och de hade också lite hamstrar och råttor. För att kunna mata de här ormarna då.
Usch.
Ja, så de hade liksom råttor som fick bebisar och så fick ormarna bebisarna och så här. Det var lite hemskt. De hade då en hamster som de hade valt som liksom en familjehamster. Det var ingen liksom matfabrik.
Nej.
Och den hade en bur i köket och då skulle jag plocka upp den här hamstern och gosa lite med den. Och den här hamstern får panik och river mig rätt i ögat.
Oj!
Mm. Jag var väl 12 kanske. Och, eller 13 var jag nog. Och ja, men du vet så här som man gör. Man plockar upp hamstern, man klappar lite på den försiktigt. Och sen så vill man ju såklart pussa hamstern.
Yeah.
För det har man lärt sig, att man ska pussa djur på munnen, typ. Och,
ja, förlåt, du kanske får skylla dig lite själv.
Ja, men jag var försiktig.
Ja, jag förstår.
Och då fick den här hamstern panik och rev mig rätt i ögat.
Ja.
Inte okej.
Men det här det påminner mig lite om när jag var liten och min äldre bror, han var väl liten, han kanske var 9-10. Han hade en eremitkräfta som husdjur.
Okej.
Okay. Skitäcklig. Jag tror han hette Bertil eller Mårten.
Det känns Bertil också som ett ganska Mårten. Passande namn för just en kräfta.
Mårten är ganska passande, tycker jag. Men då den här Mårten, han fastnade en gång i Johns överläpp.
Oj.
Så han hade ju en sån klo då, så han bara knipsade fast där liksom.
Men gud.
Ja. Så pappa fick loss den. Och då var ju Mårten, eller vad han nu hette, i pappas hand. Och då knep han sig fast där istället.
Men.
Så började pappa skrika istället. Alltså det var så här,
ja. Men alltså, det finns ju någonting väldigt konstigt i att man, att liksom jag som människa känner att, ja, men det är ju helt självklart att jag ska pussa min katt på munnen.
Mm.
För jag menar, alltså hundar, de har ju ganska tydligt så här, hej, nu pussar jag på dig för att jag slickar på dig, eller hur?
Mm.
Och en hund går man ju inte direkt fram till att pussa på munnen om man inte känner den.
Nej.
Men varför gör man det på typ katter och små djur och sånt där? Det är men ju lite som att man våldtar dem.
Jag brukar inte pussa. Nej, men jag brukar inte pussa mina djur.
Oj då. Är det jag? Än en gång är det jag som är jobbig nu och onormal.
De har ju inte borstat tänderna.
Nej, men det är som att folk pussar på barn och sånt. Det är ju vanligt.
Ja.
Man kan träffa ett barn någon gång och så bara bestämmer man sig för att det är helt självklart att jag ska pussa det här barnet på kinden.
Ja.
Fast man kanske bara träffat dem i liksom en halvtimme eller någonting.
Nej.
Nej, alltså jag gör inte det själv om jag inte känner
Nej.
barnet, men
Nej.
jag har märkt att många gör det gärna så här, gärna mammor.
Ja.
Du vet, så här, min mamma gör det. Det är helt
Så man
självklart för
lever i
henne.
en sån här en pusskultur. Eller?
Ja, en pusskultur. Ja, kanske. Det är ju en del av en våldtäktskultur kan man väl ändå säga. För att, jag menar, det är inte att barnet så här tittar på mamma, pekar på hennes läppar och sen på hennes kind. Liksom, nu vill jag att du pussar mig, utan mamma bara
Ja.
gör det liksom.
Men när jag var liten, nu när du säger sådär att det är inte som att barn ber om det. När jag var liten, när det kom något såhär snuskigt på TV. Alltså jag var väl kanske 2 eller 3 år eller något sånt här, och inte förstod vad jag tittade på. Då, alltså när de pussades på TV. Då
Slusk.
gjorde jag så, ja precis. Ja men jag vet inte. Hånglade. Romantisk långfilm eller någonting och jag fick sitta där. Men alltså nu, ja.
Vad
Nej,
pir du
men
låter.
nu låter jag så här jättepryd. Nej, men då gjorde jag så här liksom pussljud med munnen. Eller typ bara så här. Gjorde jag mot mamma. Och så brukade jag få en puss. Brukar mamma berätta om.
Blir du pussugen?
Ja, det smittade av sig från TV. På tal om det, jag är ett väldigt klantigt barn. Jag är, säger jag. Jag har varit. Jag har typ fått 3 TV-apparater över mig i mina dagar.
Oj.
Sådär.
Ja, men det är väldigt spännande. Jag ser väldigt tydliga kopplingar nu mellan den så kallade pusskulturen och våldtäktskulturen. Det känns ju väldigt obehagligt att jag är en del utav, ens en liten del utav det där.
Ja, och då tog ju hamstern liksom, han fick nog och bara lappa till dig.
Eller hur? Det var självförsvar.
Ja, det var självförsvar.
Jag tyckte bara att Hansen var dum i huvudet och sen har jag... Är det så här våldtäktsmän känner? De försöker våldta någon som slår tillbaks och sen så bara förväntar sig den här våldtäktsmannen att alla tjejer eller killar är idioter som inte förtjänar någon respekt överhuvudtaget utan som bara liksom finns till för att bajsa och slicka på saltstenar och sånt.
Är det så här du känner inför hamster?
Ja, det är det.
Ah, okej.
De har ingen funktion i samhället.
Jo.
Men gud. Alltså, det här är lite obehagligt faktiskt.
Ja, men vadå? Va?
Jag ser mig själv som... Jag har fått en insikt om mig själv.
Vi får se, du får väl döpa det här avsnittet typ. Våldtagna hamster eller någonting. Får vi se om det
Ja.
får lika många klick som analsex.
Ja, det kan vi också säga att vårat experiment som vi hade förra veckan, det var ju att jag hade läst en text från Åsa Linderborg där hon menade att en rubrik med ordet analsex i är det mest effektiva för att få spridning för sitt innehåll. Och det kan vi ju verkligen säga. Alltså, antalet lyssnade streamar har ökat alltså med typ 300%. Det är
Bara
lite
på den
knasigt.
rubriken. Ja.
Bara på den rubriken eller bara på det avsnittet så har det ökat med, ska vi se, nu ska jag räkna ut.
Alltså det här gör ju samtidigt mig lite ledsen.
358% ökade våran
Ja.
trafik med.
Ja, men då blir man ju lite ledsen, va?
Eller hur?
Jag blir det.
Ja, men jag känner så här att har vi inte kommit längre på något sätt? Nej, inte så
Nej,
heller,
vi
utan
har ju tydligen inte.
alltså snarare så här,
Vadå?
är det så lätt? Alltså jag menar,
Ja.
vi skulle ju kunna sätta väldigt provocerande, jag vet inte om analsex är så jävla provocerande, men vi skulle kunna sätta den typen av rubriker på alla våra poddar. Men jag tänker så här att, alltså det blir också lite konstigt, för jag menar, egentligen så handlar ju inte vårat avsnitt om att någon av oss hade haft analsex i ett arkiv, eller hur? Sen så har vi ju det här med att det är ju högtid idag när vi spelar in. Det är Halloween idag och imorgon är det Alla helgona.
Ja,
Hur
så
brukar
är
du
det.
fira?
Alltså jag funderade faktiskt på det där idag. Halloween brukar jag inte fira alls. Men det har väl varit sådär några gånger att man har varit på fest hos folk och ska man vara utklädd och sådär. Men annars så kom jag på att jag väldigt ofta har jag faktiskt varit på Åland. Alltså just den här helgen.
Jaha.
Ända sedan jag flyttade till Stockholm. Kom jag att tänka på. För jag och Thomas, vi brukar sätta gravljus ute vid Lämlands kyrka här. Och det är ju lite så här. Då lånar jag liksom lite hans släkt. För där ligger ju Thomas släktingar. Inte mina.
Okej.
Så sätter vi ljus där på gravarna. Jag tycker jättemycket om att gå på kyrkogården på Alla helgona. Jag hör hur illa det här låter. Alltså
Ja, men med tanke på att du i varje avsnitt har pratat om döden och gravar eller kulturminnesgravar, så jag tror vi har förstått att du tycker om kyrkogårdar.
jag tycker om kyrkogårdar. Jag tycker om gamla kyrkor och sådär. Om stenen kunde tala. Ungefär. Nej, men tänkte lite på den här traditionen med ljus. Den finns ju dels kvar i Halloween också, att man ska ha ljus i de här pumporna. Och det är ju för att skrämma bort de onda andarna.
Just det.
Men sen läste jag att det om man tänker på Alla helgona, som ju har firats väldigt mycket längre, är ju att ljusen alltså ska. Man tänkte sig att andarna av de som hade dött ofta liksom blev förvirrade och började vandra på hösten.
Jaha.
Så därför tände man liksom ljusen vid graven för att de skulle hitta dit eller liksom finnas till ro.
Vilken
Att de
märklig
goda
teori.
andarna skulle liksom hitta tillbaka till där de låg.
Men vilken spännande teori att så här, vi tror att andarna blir förvirrade på hösten.
Ja,
Liksom.
de börjar vandra.
Ja. Det vi tror på. Ja, så
Ja.
är Jag undrar hur
Nej,
man
men
kom fram, eller hur den teorin startade. Att det var liksom, ja men människor är ju förvirrade ibland, så att det måste ju andarna också bli. Om det är så, eller hur man har kommit fram till det liksom.
att man liksom antar att man blir förvirrad bara för att man dör.
Ja, eller hur? Är det för att man
Ja.
blir lite förvirrad när man är gammal, kanske?
Ja, det kan ju vara.
Ja.
Att man kanske tänker sig att bli gammal, förvirrad, kanske är liksom ett förstadie till döden, liksom.
Ja, det är spännande.
Eller vad tror du?
Ja, jo, alltså. Jag vet inte det, men det, jag tycker det är spännande att man har dragit den slutsatsen att just på hösten så blir, jag visste inte om det här.
Nej, alltså jag läser på Wikipedia, så jag vet inte hur bra grundat det här är, men
Nej, men det är ju
det stod i alla
superspännande.
fall att man hade den tanken för. Att
Ja.
det var därför man satte ett ljus.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ja, nej men för mig så, jag har liksom aldrig firat Halloween. Jag vet att när jag konfirmerade mig så en av de mysigaste stunderna som jag har varit med om, det var just under Allhelgona när jag satt i kyrkan. För man ska ju sitta i kyrkan ett visst antal gånger när man konfirmerar sig. Och då var det just, det var någon slags ljus. Gudstjänst av något slag i samband med det här då. Och det var så himla mysigt. Det var alltså säkert 300 ljus i hela den här lilla kyrkan. Och det var liksom det var sån stämning i kyrkan av liksom respekt och alltså ändå nej, det var väldigt mysigt var det. Men nej, jag vet inte. Vi har liksom inte den typen av tradition i vår släkt överhuvudtaget. Och nu på senare år så har ju liksom för mig så har Halloween överskuggat alla helgona. Det är till och med så att jag är jätteförvirrad om vilken dag som är vilken och varför det inte är samma dag och du vet sådär. För jag tror att många i Sverige där det här med Halloween är ganska nytt. Att man inte riktigt kan skilja på det utan man tänker att det är samma. Att Halloweenfest är liksom festlighet för alla helgona typ. Men alltså en sak. Men nu, alltså senaste åren så har Halloween blivit någonting irriterande för mig. Därför att jag vet inte om det kommer från liksom amerikanska filmer. Det finns en film som heter Mean Girls. Som kom för massa år sedan. Där de är på en Halloweenfest och det statueras liksom att en Halloweenfest är det bästa som finns. För det är en ursäkt för tjejer att klä sig så slampigt som möjligt utan att bli kritiserade för det. Och tittar man på Halloweenkostymer liksom på Buttericks eller på vilken liksom, maskeradaffär som helst. Så blir det så jäkla tydligt att det är liksom killarna är djävular och tjejerna är sexiga djävular. Eller liksom männen är läkare och tjejer är sexiga läkare. Att det är liksom. Och visst, jag har också varit på så här fest när jag gick på gymnasiet där jag klädde ut mig till sexig någonting. Men. De senaste 3 åren så har jag tänkt på det och klätt ut mig till så här, om du vet, så, liksom generellt osexiga grejer bara för att vara lite motvalls tror jag. Jag var jultomten något år med peruk och hela grejen och idag som är Halloween så ska jag vara tant. Så jag har så här, jag ska ha mitt hår upprullat i spolar. Jag ska ha en så här långklänning som är liksom, ja men du vet, som ser ut som en säck. Man kan dra åt i midjan men gör man inte det så är det verkligen en särk. Jag ska sminka mig så att jag får jättemycket rynkor och, ja men du vet sådär. Jag är så jävla trött på det här liksom, jag är inte bara en pumpa utan jag är en sexig pumpa. Det är inte slutshaming vi håller på med. Alltså, det känns som att den personen verkligen är ett offer för liksom, någon slags patriarkalt system. Nu kom vi till feminismen igen. Men alltså att det är liksom, det är verkligen kokpunkten för alltså, att argumentera kring att vi lever i ett skevt samhälle där liksom, sexy pussycat, att det hade blivit jättekonstigt att göra som en man. Det skulle se att det skulle vara liksom mer humoristiskt. Medan som en tjej gör det så är det inte humoristiskt utan det är liksom antingen om du vet så här, för männen i samhället eller liksom en vad ska jag säga, att man inte respekterar sig själv. Alltså det är också någonting väldigt konstigt.
Mm.
Det är väl klart att tjejer ska kunna få vara sexy pussycat som de vill. Det är inte det jag säger, utan det blir lite fel bara när den strukturen finns och att man upprätthåller det. Då vill jag gärna vara ett alternativ, känner jag.
Ja, och jag förstår inte riktigt. Det här är ju liksom en högtid när man får låtsas liksom vara precis vad man vill.
Mm.
Eller man har ju liksom möjligheten att vara någon annan för en dag. Liksom,
ja.
Eller klä ut sig till någon eller något annat för en dag. Så då blir det lite... Varför väljer du att vara liksom...
ett sexobjekt.
Ja, den dagen.
Ja, man skulle ju lika gärna kunna vara liksom amerikansk president. Man kan vara Obama eller man kan vara Malala. Eller man skulle kunna vara, jag vet inte, Britney Spears eller någonting.
Mm.
Men man väljer ändå att, att vara ett sexobjekt. Det är ju spännande.
Ja. Ja, tack för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på Kulturpodden med Reb och Nin. Fortsätt göra det.
Ja, och dela till alla era kompisar, inte bara till norrmän.
Nej, alltså, jo, gärna fler än norrmän, men...
Ja, 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 men jag tänker att, jag vet inte, ska vi ha ett mål att vi ska kanske hitta ett annat land i världen?
Ja.
Vilket hade varit spännande. Ryssland kanske.
Ryssland var det coolt.
Privet Majkorska. Det betyder hej min katt.
Ja. Spatsiba.
Och med det säger hej då.
Ja, hej då.